Vi ska ta oss till första Johannesbrevet och det fjärde kapitlet, verserna 7-21. Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett av sin ande. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärleken som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Egentligen så känner man sig lite överflödig. Johannes predikar ju redan i det han säger. Behöver jag lägga till mer? Men Johannes skriver ju till sina trossyskon. Han vill ingjuta mod. Han vill ge dem hopp. Han vill att de ska återkomma till grunden. Den tydliga kärleksförklaringen. Detta är kärleken. Att Gud älskar först. Inte att vi har älskat först, utan att Gud, han var först med att visa kärlek. Han är den som gör allt rätt. När vi felade redan med Adam och Eva, så började Gud sin plan för att göra allt rätt. Det är en påminnelse att börja om i centrum. Att liksom återcentrera sitt liv till det som är kärnan. Andreas berättade ju att det här är en församling i kris. Där det bryter och bänder. Där man inte vet riktigt vart man ska stå. Vad är det egentligen som är det centrala? Vem är det som säger sanningen? Vem har svaren när det blåser? När man har tappat bort sitt varför så vill Johannes ta tillbaka det. Gud är vårt varför. Gud är så. När Guds kärlek får genomsyra våra liv så får vi hopp och mening. Kärleken kan aldrig komma från vårt eget, något vi försöker hitta på. Gud är källan. Och när Gud sänder sin son till den här världen så är det inte hem till kompisarna, utan han sände sin son ut i fiendeland. Han vet att även om han sände Jesus till sitt eget folk, judarna, så kommer inte alla ta emot honom. Visst fanns det människor som längtade, som... Men det fanns också många som sa att det där är inte Messias. Jesus är inte svaret. Gud själv utsätter sig för hån, för bespottning, för slag, slutligen för döden. Varför? För att vi ska ha liv. För att vi ska veta vad kärlek är. För att vi ska kunna ha gemenskap. Det finns en sångstrof som har spelat liksom på repeat i mitt huvud under den här veckan. Gud är kärlek lagd i våra händer. Tänk att Gud är så stor att han finns överallt. Men han lägger sitt liv i våra händer. Och vi kan tycka att det är märkligt att Johannes helt plötsligt utbrister: ingen har någonsin sett Gud. Det känns som att orden är felplacerade. Men för honom är det självklart. Vi ser Gud genom varandra som trossyskon. Vi ser inte Gud själv, men i poängen han gör är att om vi lever i kärleken så ser vi Gud genom varandra. Sådan Gud är, så ska också vi vara i världen. I det liv vi lever så får vi visa vem Gud är. Så vad är då kärlek? Det är inte en självplågande, förtärande kärlek. Allt för ofta i historien har vi sett människor som säger att de går i kärlekens namn. Men istället så händer det övergrepp. Kärleken är något annat. Guds kärlek får vi ta emot genom anden. Det är vår hjälpare. Anden hjälper oss att vandra i kärleken. Att varje dag ta hand med Gud och vandra med hans kärlek. Men liksom det fanns församlingar på Johannes tid, så möter vi idag människor som använder anden som uttryck och ursäkt för sina egna intressen och riskerar att såra och binda människor med det. Och visst skulle det vara fantastiskt om man kunde säga: men det händer aldrig inom kyrkan. Mina vänner, var vaksamma. Det händer även med trossyskon. Vi är alldeles för snabba med att ta vårt eget bästa. Och visst hade det varit bra att kunna säga att men pastorer är immuna för detta. Nej, så är inte fallet. Gång på gång får vi påminna oss om att man får gå ner på knä och säga till att Gud, du är större. Det är din kärlek jag vill visa. Det är inte mig själv jag ska förhärliga. Kärleken har sin källa i Gud själv. Det är där vi behöver ösa ur. Kärleken som vi ska ge till andra människor är den kärlek som vi har fått. Guds kärlek. Att vara älskad utan att älska. Det är självkorrumperande. Det lämnar mottagaren uppfylld av sig själv. Det blir snart ganska unket. Vi behöver vara som sjöar som har ett inlopp och ett utlopp. Vi får flödet från Gud själv. Det vandrar genom oss och det går ut till världen. Så förmedlar vi kärleken. Om det inte finns inlopp och utlopp så blir det ganska unket vatten. Och vi behöver vara vaksamma på den kärlek som ofta felbenämns. Jag vet inte, men jag tror att ni är ganska sådär att kärlek används väldigt ofta. Men frågan är vilken kärlek vi adresserar. Om vi tittar på kulturen runt omkring oss så är det ofta romantisk kärlek, sex och sentimentalitet som man benämner. Vi säger oss älska mat, kläder, bilar, motorcyklar kanske, godis, serier. Sociala medier. Men är det verkligen kärlek? Älskar bilen dig tillbaka? Kan du hitta tillfredsställelse i att mata dig själv med serier? Kanske för en kort stund. Men det ger dig inte tillfredsställelse i längden. Alltså kan kärlek både missriktas och utnyttjas. Det kan göras till alibi för att binda och utnyttja och förvrida en annan människa. Jag har ibland lyssnat till berättelserna av misshandlade kvinnor. Och gång på gång slås jag av det att men han sa ju att han älskade mig. Och så står den utanför som säger fast han slog ju dig. Det går ju inte att förstå. Du måste ju förstå att det är inte kärlek. Och fast jag hade ju gjort fel. Jag tror att det är därför Johannes lägger till de där orden efteråt. I kärlek finns ingen rädsla. Äkta kärlek fördriver rädsla. Guds kärlek ges inte på någon, attackerar inte, slår inte. Den möter med respekt. Med ödmjukhet med närhet. Du kan inte älska och hela tiden vara rädd för att förlora kärleken. Och du är inte älskad om du hela tiden är rädd för kärleken. Första Korintherbrevet 13 är en bra mätare på vad kärlek är. Och jag ska inte läsa hela det kapitlet nu. Men vill du läsa vad kärlek är, så ta dig tid att läsa första Korintherbrevet 13. Just här och nu får vi be Gud peka på de områden i våra liv där vi inte når hela vägen. För det är våra ord och våra handlingar som visar om vi verkligen vandrar i kärlek. Jesus han säger att människorna, de ska se på er att ni tillhör mig därför att ni är så kärleksfulla mot varandra. Och jag önskar så att det är så människor i Gnosjö ser på dig och mig. Att de tänker om dig och mig, vilken ödmjuk, kärleksfull, generös, omtänksam människa jag möter. Som får känna glädje och värme. Tänk om människor bara kom in genom dörren till den här kyrkan och kände wow. Här finns det människor som bryr sig. Här får jag vara precis den jag är. Vi ska alldeles strax få fira nattvard tillsammans. Och det är för mig en sån här kärlekshandling. Vi får visa på gemenskapen med Gud själv. Och vi får visa på det gemensamma som vi har. Vi har alla tagit emot kärleken från Gud själv. Vi får möta kärleken och vi får ge den vidare. Om Jesus inte hade gett sitt liv, då hade vi aldrig fått möta kärleken. Om Jesus hade sagt, nej pappa, det där ställer jag inte upp på. Jag går inte med på din plan. Då hade vi aldrig mött kärleken. Och jag vill uppmuntra dig att om du känner att den här predikan var till mig, det här talade, jag har områden i mitt liv som jag faktiskt behöver arbeta med. Våga ta tag i en vän och be om att den ber för dig. Eller gå till förbönsplatsen under det att vi firar nattvard. Det finns ingen som helst magi, men det finns en Gud som ser. Och det finns något stort i att vi faktiskt säger till någon annan att det här behöver jag jobba med. För då vet man ju själv också att jag har någon annan som jag kan dela det här med. Låt oss be tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du är här idag. Tack för att din kärlek får genomsyra oss helt och fullt idag. Låt oss vara öppna med de områden där vi inte riktigt når fram. Där vi brister. Om våra handlingar eller våra ord sårar, så ber jag att du hjälper oss. Tygla vår tunga. Hjälp oss att få vandra med dina fötter, Herre, så att vi lär oss dina steg. Och Herre, möt oss nu i nattvardsfirandet. Tack för att vi får dela en stund med dig, där vi också får påminna oss om det du har gjort för oss. Herre, lär oss att älska så som du älskar.